Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja, vill du att åklagarna ställer frågor?
Det får de gärna göra.
Min första tanke är väl, aha, nu är hon död.
Jag skäms över att jag ringer. Riktigt ordentligt. Jag skäms över vad som har hänt.
Det är också korrekt att du hade den här appen som gör att man spelar in vad som sägs på telefon.
Ja, de spelades in automatiskt.
Ja.
Hur gör man det perfekta mordet?
Nej, vi sjunger och lyssnar på musik och bra stämning.
Du ber om att bandspelaren ska stängas av, så ska han berätta. Vad är det du ska berätta, Joakim?
Det påverkar ju så pass starkt så du kan inte lyssna på den här låten längre.
Jag kan inte höra den låten mer överhuvudtaget i mitt liv.
Det är den 17 juni 2016 och Per-Olof, eller P.O., har precis ringt och bjudit ut sin vän Madeleine på en grillfest. I tron om att det ska bli en trevlig kväll så tackar Madeleine ja, men bara 2 timmar tidigare har de som hon tror är hennes vänner sökt på Google efter hur man utför det perfekta mordet. Jag heter Carl Fridsjö och du lyssnar på del 2 av en mörk historia om gruppmordet i Långshyttan. Strax efter att det är bestämt att kompisgänget ska ut och grilla vid Myggtjärn så åker Pio, Daniel, Jocke och Martin för att handla. På kvittorna från shoppingturen syns de vanliga inköpen inför en grillning. Mat och snacks, alkohol och läsk. Men vännerna ska också handla andra saker som vanligtvis inte ingår i en festkväll. De besöker ett byggvaruhus där Pio köper en flagglina. Senare gör de ytterligare ett stopp på Claes Olsson. Daniel berättar.
Sen så sa väl Pio att han ville in på Claes Olsson för han ville köpa en kniv.
Ja.
Så jag tänkte väl inte så mycket på varför han skulle köpa det. Men vi gick in i alla fall och han tog den här kniven då som han ville ha. Och sen vid kassan så fanns det sopsäcksrullar så han tog sådana och la på bandet också. Då kom min tanke bara att ja, men det där ska väl vara till skräp och sånt från grillkvällen.
Vad skulle kniven vara till då?
Det vet jag inte faktiskt. Pio har ju sagt förut att han tycker om knivar då.
Ja.
Daniel tonar ner betydelsen av inköpen. Men Martin har i polisförhör berättat att det under dagen diskuteras att dränka Madeleine vid grillplatsen för att sedan sänka kroppen med hjälp av rep och stenar. När Pio får frågor om inköpen ger han en annan förklaring.
Vad var syftet med de här då?
Jag trodde vi skulle binda dem bara i skogen.
Binda i skogen?
Ja.
Så du binda henne? Eller
ja,
då?
Binda henne.
Och vem menar du då?
Madeleine.
Okej. Okay.
Vad bestämde ni inför kvällen sen då?
Ja, vi skulle åka ut och grilla och kul bara. Jag kommer inte ihåg så här på rak arm vad jag har sagt på här.
Men då har ni ju precis, vadå grilla och ha kul? Du sa att ni skulle åka ut och, du trodde att ni skulle använda det för att binda henne i skogen.
Ja, Alltså skrämma hon.
Och nu säger jag att ni ska ut och grilla och ha kul.
Ja, jag kan inte svara på det. Jag är så pass stressad i kroppen så där.
Men var tanken att ni skulle, i och med att du har fått med Madde på till slut att åka med och grilla och inte på fisketur?
Ja, det är så pass långt tillbaka så det. Jag vet inte vad jag ska säga på den frågan överhuvudtaget.
När de har handlat klart åker de hem till Pio där de andra väntar. De förbereder grillningen, marinerar köttet och förfästar. Senare på eftermiddagen kör Mats vännerna i två omgångar till grillplatsen som ligger ungefär 45 minuter från Borlänge. På vägen hämtar de upp den enda som saknas, Madeleine. Från bilen smsar en av vännerna till Pio. Nu har vi henne i bilen. Jippie. Blod.
Du sa sen att du hade uppfattningen att ni ska åka ut och skrämma henne.
Ja, det har jag sagt det förhör och så.
På vilket sätt skulle ni skrämma henne?
Åka iväg och binda hon. Och sen skrämma hon riktigt ordentligt. Sen åka tillbaka, vänta en stund och sen åka tillbaka och binda loss henne. Mm. Det är så jag ser på det i alla fall.
Då förstår jag att man behöver snöre.
Ja.
Men kniv då, vad skulle ni med det till?
Jag fascinerar och knivar själv så det. Jag köpte inte kniven för att ha ihjäl någon. Det kan jag säga på rak arm.
Sopsäckar då?
Men vad för vi ska plocka skräp på grillplats?
Inte för användas vid brott?
Nej, det tror jag inte.
Mm. Du, när du, om du har den här tanken att ni ska skrämma henne.
Mm.
När du sen får det där smset då, som innehåller blod. Hur tänkte du då?
Det vet jag faktiskt inte.
Men skrämmer man någon då blir det väl inget blod?
Nej. Det beror på om man misshandlar personen.
Men du har pratat om att skrämma. Nu är du inne på misshandla.
Ja, jo, men nej, jag kan inte svara på den frågan.
Grillplatsen i Myggtjärn är inte stor. En liten oansenlig rastplats ut med en grusväg. Den ligger vackert precis vid vattnet med en grill, ett timrat vindskydd, en så kallad slogbod och en brygga som leder ut till den lilla sjön. När kompisgänget kommer ut till Myggtjärn den kvällen visar det sig att de inte är ensamma. Det är redan några andra där som står och fiskar vid vattenbrynet. Åklagarsidan har spekulerat kring om det kanske är på grund av de här fiskarna som Madeleines liv förlängs ytterligare några timmar.
Du kan väl berätta lite, vad gör ni där ute och vad händer? Och...
Nej, vi börjar väl att grilla och det dricker lite och har allmänt trevligt.
Mm.
Vi tar foton.
Mm.
Ja, det var allmänt trevligt faktiskt.
Mm.
Vi hade det jättetrevligt, vi satt och pratade och skrattade. Och
ja.
Jag tyckte en av de här killarna som var på grillplatsen var jättesnygg.
Ja.
Så det var mycket vad jag och satt och pratade om.
Timmarna går och kvällen förflyter lugnt. De äter och dricker. Några röker lite marijuana. Dörrarna på Benitas röda Volvo står öppna. Och från en baslåda i bagageutrymmet strömmar musik. På mobilbilder tagna under kvällen syns vännerna festa och hålla om varandra. På en bild står Madeleine ensam framför det stilla vattnet och tittar in i kameran. Annars sitter hon mest i slogboden, umgås med de andra och dricker någon cider utan att bli märkbart berusad. Men det som ser ut som en trevlig kväll förändras när Jocke plötsligt börjar skrika på Madeleine som ska ha kallat hans flickvän för hora. Pio berättar.
Hörde du när Madde hade sagt sådär?
Hon har väl sagt det vid något annat tillfälle. Om hon sa det under själva kvällen där, det kan jag inte svara på så här på rak arm. Men jag tror hon sa det.
Men det var ingenting du hörde?
Nej.
Men du såg att Hässling blev...
Ja, han varit riktigt förbannad. Så har jag aldrig sett Hässling.
Sa han någonting mer än att han
Han gapade och skrek bara. Men vad han sa där på plats, jag försökte lugna ner, men det gick inte.
Det gick inte att lugna?
Nej. Sen började han dricka mer och mer alkohol.
Till slut lugnar Jocke ner sig och lämnar Madeleine i fred. Men medan hon sitter och pratar i slogboden samlas några av vännerna en bit bort från henne vid bilen och pratar lågt med varandra. De diskuterar än en gång vad de ska göra med Madeleine, och nu bestäms det att man ska förflytta sig från grillplatsen.
Sen så, innan vi skulle åka, så fick jag berättat för mig att det var planerat att vi skulle åka till Sandviken, till Triangeln.
Mm. Och vad skulle ske i Sandviken då?
Alltså, jag fick aldrig reda på exakt vad vi skulle göra när vi kom fram till Triangeln.
Nej.
Triangeln, eller Trekanten som den också kallas, är en gammal avrättningsplats från slutet av 1700-talet. När någon begått ett allvarligt brott var det där man kunde bli halshuggen eller bränd på bål. Allt bevittnat under stort spektakel med hundratals människor närvarande. Martins flickvän har nämnt platsen för vännerna tidigare. Idag sägs det nämligen vara hemsökt, och hon har velat ta med dem dit på vad de kallar för spökjakt. Klockan närmar sig midnatt, men gänget är fortfarande kvar vid grillplatsen. Och den här gången är det Jocke som börjar prata om spökjakt. Han frågar Madeleine om hon vill följa med till den historiska avrättningsplatsen. Och det vill hon. Efter ett tag skjutsar Mats och Benita delar av kompisgänget hem till Bålänge. Men hon upprätthåller kontakten med de som är kvar på grillplatsen med Madeleine. Hon smsar till Martin och skriver att hon vill vara med.
Hur tänkte du då när du skrev så där då?
Nej, alltså, jag ville mest vara i närheten av Martin, och sen ville jag inte att Mats skulle åka själv med dem.
När det är bestämt att Benita ska följa med planerar hon och Martin sen hur 8 personer ska få plats samtidigt i den röda Volvon. De kommer fram till att Jocke och Daniel får sitta i skuffen och Martins flickvän i hans knä.
Är det inte så att du ville själv följa med till Sandviken?
Det är möjligt.
Det är möjligt. Och är det inte så, Benita, att du visste vad som skulle ske i bilen med Madeleine?
Det var ingenting jag trodde på, överhuvudtaget.
Nej. Men är det inte så att du kände till att det skulle ske någonting med Madeleine?
Som sagt, det var ingenting jag trodde på.
Hade du hört att det skulle ske någonting med Madeleine?
Ja, jag hade hört av att de hade stått och pratat om saker, ja.
Mm, vad då för saker hade man pratat om?
Nej, men om att göra så med Madeleine.
Mm. Hade man pratat om det ute vid grillplatsen?
Ja.
Mats och Benita kommer tillbaka till grillplatsen, och vännerna börjar plocka ihop sina saker för att åka till Triangeln. Skräpet slänger de i en soptunna som finns på platsen. Rullarna med sopsäckar som inhandlas tidigare under dagen kommer inte till användning. I alla fall inte där. Enligt Daniel är det först när han tror att de ska åka som han får höra vad de andra har planerat.
Ja, och sen när jag och Jocke skulle hoppa in i skuffen då är det någon som säger att vi ska till Långsyttan och att jag och Jocke ska strypa henne i bilen.
Vad var Madeleine vid det här tillfället då?
Hon var nog vid brasan då, skulle jag nog tro.
Och var stod du någonstans när du hörde det här?
Det var ju nästan vid skuffen. Och då tänkte jag liksom, lägg av. Men jag sa ju ingenting.
När de ska åka sätter sig Pio i framsätet bredvid Mats, medan Jocke och Daniel alltså placerar sig i Volvons bagageutrymme. Strax dessförinnan har Mats fällt upp ett lastgaller mellan baksätet och bagageutrymmet. Madeleine hamnar i mitten av baksätet, inklämd mellan Benita och Martin som har sin flickvän i knät.
Sen har jag frågat om placeringen av bilen. Och då har jag förstått så att du har sagt att det fanns ingen tanke bakom placeringarna i bilen. Är det riktigt uppfattat?
Det var ingen tanke från min sida.
Nej. I samma förhör så står det antecknat att du ska ha sagt så här. Att de hade inte pratat om vem som skulle göra vad, utan det blev som att lägga ett pussel för alla bitar fullt på plats. Det blev naturligt att Martin och Benita satte sig i baksätet, för de är stora båda två. På så sätt kunde de trycka tillbaka Madeleine då Hässling och Danne strö upp henne för att hon satt i mitten. Och är det någonting som du kan kommentera nu?
Nej.
Det tyder ju på, vill jag påstå, att det finns en planering bakom placeringen i bilen också.
Alltså det har inte varit någon planering från min sida.
Förlåt?
Det har inte varit någon planering från min sida.
Nej, okej.
På vägen till Sandviken och Triangeln kommer planen att ändras ännu en gång. Några i bilen är kissnödiga, så Mats stannar till vid vägkanten för att släppa av dem. Utanför pratar några ihop sig, och när de kommer tillbaka till bilen blir rutten ändrad. Och Mats börjar istället åka mot Långshyttan och gruvområdet i Rällingsberg.
Nej, det spelades väl musik, gjorde de.
Mm.
Och de flesta sjöng, och det var ju bra stämning i bilen.
De fortsätter att åka, och ur bilens högtalare börjar låten Forever Angel spelas.
Spelades den här låten högt?
Ja, det gjorde jag.
Sjöng du med?
Ja, för det är en av de låtar jag har haft som favoriter ett tag.
Sjöng Madeleine med?
Nej.
Kan du beskriva lite vad som sägs i den texten?
Alltså att man ska stå upp för sina bröder och systrar.
Mm.
Men jag har aldrig tänkt på riktigt. Alltså betydelsen bakom den, utan
det står ju texten, den avslutas ju med, vet du, kommer du ihåg hur den avslutas?
Nej.
All for one and for all.
Mm.
Var det planerat att den här låten skulle spelas?
Nej, jag kan inte tänka mig det. Det är ingenting jag har hört i alla fall.
Sen spelar vi den här låten Forever Angel med dina bröder och dina systrar. Någonstans efter vägen händer det någonting, men jag ser inte vad. Jag håller för öronen och håller för, vad heter det, händerna för ögonen. Och mår jättedåligt.
Så helt plötsligt såg jag snören som kom, eller snöret, repet, vet du, kommer runt huvudet på Madde.
Mm. Beskriv det lite närmare.
Ja, vi satt och lyssnade på musik och sjöng och grejer, och sen så helt plötsligt så kom snöret bakifrån och la sig nyperna på Madde.
Mm. Bakifrån, varifrån bakifrån?
Juffen.
Ja. Och vem håller i det här snöret, repet? Linan.
Ja, det var två händer, så kan det ha varit både Hässling och Daniel, eller så kan det ha varit bara Hässling eller något.
Sen märker jag att märker jag att snaran fastnade i mungiporna. Så jag och Martin tar ur snaran ur munnen på Madde. Och jag kan inte minnas om jag bara höll i den eller om vi drog ner den över hennes hals.
Vad tänkte du då?
Jag hade panik.
För vad då?
För det som hände.
Du hade panik för det som hände. Hur ska jag tolka det då? Förstod du vad som var på väg att ske?
Jag vet inte om jag ska vara ärlig.
Förlåt?
Jag vet inte om jag ska vara ärlig.
Nej. Men panik fick du?
Ja.
Gjorde du något mer än att flytta snaran från munnen?
Ja, jag höll Martin i handen.
Kan du beskriva det lite närmare?
Nej, men jag tog Martins hand. Eller om det var han som tog min hand, det minns jag inte riktigt.
Men du håller alltså din hand i Benitas hand över Madeleines ben.
Mm.
Och som du tänkte mest för att hindra henne för att sparka.
Mm.
Den som sitter framför.
Mm.
Varför det då? Varför gör du så?
Ja, för hade hon sparkat Mats så då hade vi säkerligen kört av vägen.
Det hade varit värre.
Ja, det hade det säkert blivit.
Ja. Värre än att Madeleine möjligen skulle dö genom strypning.
Nej, jag trodde aldrig hon skulle dö.
Nej.
När bilen till slut stannar i närheten av gruvhålet i Rönningsberg är Madeleine medvetslös.
Vad händer vid Rönningsberg då?
Jag kliver ur bilen, går upp till, vad heter den här skogslund, eller springer ur bilen och spyr som en kalv.
Hur kommer det sig att du börjar spy då?
Det vet jag faktiskt inte nog.
Du verkar ha blivit väldigt påverkad av någon händelse.
Ja, det som hände i bilen. Jag tror det.
Min första tanke är väl, aha, nu är hon död.
De andra i bilen berättar hur Jocke samtidigt rusar ut från bagageutrymmet och rycker Madeleine ur baksätet. Benita hjälper till att knuffa på inifrån bilen. I förarsätets ryggficka ligger Martins morakniv.
Allt går så inåt helvete fort. Ursäkta att jag svär, men jag ser han gör rörelse med kniven. Och
ser du kniven?
Nej, det gör jag inte.
Du säger ju det.
Ja, jag ser ett blankt föremål.
Vad gör Hässling med det blanka föremålet?
Jag tror hon hugger den i ryggen eller något.
Hur?
Jag står så pass långt ifrån. Jag kan inte. Nej, det
Gud. Lite osäker eller?
Ja, jag är extremt osäker just nu.
Vad händer vidare?
Va?
Vad händer vidare?
Nej, Jocke springer ifrån Madeleine och torkar av sig gräset.
Torkar av vad då?
Blod.
Mm.
Och sen är det någon som säger att hon lever. Och då sprang Jocke tillbaka och fortsatte hugga. Sen var det någon som sa att han skar halsen av henne.
Vet du vem det var?
Nej.
Det är knivhuggen som slutligen berövar Madeleine livet. Obduktionsrapporten ska senare visa att Madeleine tagit emot flera hugg mot bröstkorgen, vänstra lungan, huvudet och mot halsen. Även om vittnesmålen talar sitt tydliga språk så finns det ingen teknisk bevisning som styrker att Madeleine skulle ha strypts, troligtvis på grund av skicket hennes kropp återfanns i. Förutom skadorna hade kroppen efter 2 veckor i vatten börjat förmultna.
Nej, sen så efter det så var det väl, ja, vi var för rädda allihopa, så sen så alla sprang vi runt, och sen så vet jag, kommer inte ihåg om det var som tog säckar, men i varje fall så hjälpte jag till. Det var väl jag och Hässling som drog säckar och hade och tejpa.
Daniel kommer väl fram till mig och frågar om jag kan hjälpa till, och jag säger nej rakt ut.
Daniel kommer fram?
Ja.
Varför kommer Daniel fram då?
Det vet jag faktiskt inte.
Och du säger nej. Vad är det Daniel ber dig om då?
Att jag ska hjälpa till och paketera. Jag tål faktiskt inte att säga blod och sådär.
När Madeleines kropp är paketerad och sopsäckarna ihoptejpade, så lyfter man upp ett saket för att komma fram till kanten av det vattenfyllda gruvhålet där kroppen dumpas. Mats berättar.
När det här händer med Hässling och det, vad gör du då?
Ingenting, för jag är väl chockad och paralyserad.
Okej. Men du har sagt ju tidigare i förhör att du hjälper till med att lyfta det här staketet.
Ja.
Det stämmer.
Ja.
Ja. Hur kommer det sig att du gör det?
Någonstans bak i huvudet så frågar mig, eller säger till mig, hjälp till och lyft staketet. Men vem som säger det idag minns inte jag det.
Nej, okej.
Benita, då har du varit med och sett hur den medvetslösa Madeleine ligger.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
På backen och Jocke hugger henne med någonting. Han torkar av sig blod och kommer tillbaka och hugger henne igen. Och sen så tar man fram sopsäckar och paketerar den som jag förstår att du har förstått döda Madeleine.
Vem?
Och sen så kastas kroppen i gruvhålet. Gör du någonting för att förhindra det här?
Nej.
Varför inte?
Jag vågar inte.
Varför inte det?
För att jag var rädd för Jocke.
Flera av de åtalade säger samma sak. Att de var rädda för Jocke. Hans humör kunde snabbt slå över. Någon beskriver hur hans blick svartnade. Rädslan för Jocke ska återkomma. Daniel hävdar rent av att han varit rädd för Jocke från att de satt i bilen ända fram till det att han grips. Gänget återsamlas i den röda Volvon och börjar åka mot nästa destination, en badplats vid sjön Lången. Inte långt därefter så kommer Benita ringa två samtal som tack vare hennes egen installerade app kommer hjälpa polisen i deras utredning. Det första går till Pios sambo.
Då ringde du till... Varför det?
Jag vet inte. Jag vet inte varför jag ringer.
Svarar jajamän, och då säger du klar. Och vad menar du med det?
Alltså jag vet inte idag varför jag sa det.
Jo, det påstår jag att du vet, Benita.
Jag minns inte.
Vad finns det
för någon anledning att säga klar till vid det här tillfället.
Antagligen över det här med Madde.
Mm. Visste om vad som skulle ske då?
Jag vet inte. Jag tror det.
Ja, jag vågar ju påstå det om du säger klar och säger du ingenting mer.
Det andra samtalet som Benita ringer är till en av de vänner som tidigare blev hemskjutsad från grillfesten. Vi kan kalla henne för Hanna. Hon har skickat ett sms till Benita. Det innehåller bara två ord. Informera mig. Benita ringer upp Hanna.
Ringer du till henne?
Ja, det gör jag.
Och smsar med henne?
Det vet jag inte riktigt, men jag vet att jag ringde.
Mm. Och då får du i telefonsamtalet en fråga. Vart ni var någonstans?
Mm.
Och då svarar du, vi är på väg tillbaka.
Mm.
Okej, och så får du en fråga. Gick det fort? Eller?
Mm.
Vad syftar den frågan på, enligt ditt sätt att se?
Ja, men om det gick fort där med Madde.
Det här med Madde. Det måste innebära att visste om vad som skulle ske med Madde.
Mm.
På Hannas fråga om det gick fort svarar Benita ett kort nej. Hon säger att de får prata mer senare. Jocke är så blodig att han behöver tvätta sig. I mörkret tar han av sig sina kläder och hoppar ner i sjön. Även Martin var blodig.
Var det någon annan som behövde tvätta av sig?
Ja, jag hade fått lite blod på armen.
Vad hände vid badplatsen då?
Nej, Jocke tog väl av sig sina kläder och badade och sen så bytte han väl om.
Mm, och mer?
Ja, jag kastade kniven i, ja, ute i vassan där.
Hur kommer det sig att du kastade kniven?
Det vet jag inte.
Var det din idé eller var det någon som sa till dig att göra det?
Nej.
Vad gjorde Jocke med de kläderna han tog av sig då?
Jag la dem i en soppåse.
Mm. Och vad gjorde Jocke? Åkte han därifrån utan kläder där?
Ombyte.
Hade han ombyte med sig? Vet du varför han hade det?
Nej, jag visste inte om det.
Var fanns det ombytet då?
Bakluckan antagligen.
Det är en slutsats från din
sida.
Ja,
jag såg ingen väska i bilen i alla fall. Alltså i det visat.
Så han bytte kläder helt enkelt. Mm. Och du la de blodiga kläderna i
en påse.
Var det bara byxor eller var det andra kläder också?
Jag minns inte.
Okej. Det var ni till sinnet här nu då. Efter det att kroppen hade dumpat så jag hade åkt till badplatsen. Du hade kastat kniven och Jocke bytte kläder.
Ja, det var väl ingen som hade något speciellt bra.
Pratar ni någonting om det här?
Nej.
Inte alls?
Nej.
Är du säker på det?
Ja.
Ingen som sa någonting om vad som hade hänt?
Nej.
Var bara tyst?
Ja, ingen. Jag vet varför.
Ja.
I bilen tillbaka till Borlänge så fortsätter tystnaden. Ingen av de tilltalade kan komma ihåg att man pratade, sa något särskilt eller ens reagerade på det som just hade hänt. Jocke, Daniel och Pio släpps av längs vägen medan resten av gruppen åker vidare.
Vad gör ni då?
Jag skulle säga här. Jag åker nog till kupolen. Sen går de till någon bankomat.
Vilka då?
Martin och Benita.
Mm. Tar de ut pengar där?
Ja.
Varför gör de det, vet du det?
Då visste jag inte det.
Nej.
Vid köpcentret Kupolen tas 8 000 kronor ut från Madeleines bankomatkort. 5 000 av dessa ska gå till en av vännerna som vi kan kalla för Stefan. Han var också med under grillfesten men åkte hem med den första turen till Borlänge tillsammans med sin flickvän Hanna. Hon som ville att Benita skulle informera henne. Det går inte att fastställa utom rimligt tvivel att Stefan visste om mordplanerna på förhand.
Däremot att betalningen på 5000 kronor görs för att han ska hålla tyst om vad som skett. De återstående 3000 kronorna delas upp mellan Martin, Benita och Pio.
Och sen då? Vad gör ni sen?
Sen åker vi till McDonald's.
Mm. Och köper mat.
Ja. Vilket jag tycker verkar konstigt. Innan vi åkte och beställde maten tänkte jag, vi har ju precis grillat.
Mm. Kommer du ihåg om det är någon kommunikation mellan någon i bilen och någon annan innan ni åker till McDonald's? Telefonsamtal eller något liknande?
Ja.
Det är någon som beställer mat, va?
Ja.
Och vilka handlar mat?
Ja, vi allihopa beställer ju mat, så att säga.
Och vem betalar?
Jag får ett kort av Martin.
Mm. Så du betalar med det här kortet?
Ja.
Vad är det för kort då?
Då visste jag inte att det var Maddes kort.
Tänkte du någonting om vems kort det var?
Nej.
Inte alls?
Nej.
Efter att de inhandlat bland annat Big Macs, extra ost, extra bacon och cheeseburgare till ett värde av totalt 486 kronor med Madeleines kontokort åker de tillbaka mot Pios lägenhet. Stefan får sina 5000 kronor längs vägen och klockan är nu tidigt på morgonen.
Vad händer sen då efter ni har varit hos...
Går upp till PO.
Och äter?
Och äter, ja.
Finns det ingen som kommenterar vad som har hänt fram tills det här skedet när ni går upp till PO och äter? Där sitter ni och äter tillsammans.
Ja, för inte vad jag kommer ihåg, men jag tror jag antar väl att det var tyst, för alla var väl så chockade av vad som har hänt.
Mm. Ingen kommenterar detta överhuvudtaget. Det är bara tyst.
Det kan ha varit samtal, men det är ingenting jag kommer ihåg idag.
Efter det när jag har ätit då, vad händer då?
Ja... Vad jag kommer ihåg så lägger sig alla och sover. Eller försöker i alla fall.
Det ska ta ungefär 2 veckor innan polisen hittar plastsäckarna med Madeleines kvarlevor. Under tiden tycks kompisgänget snabbt falla tillbaka in i vardagen. Den stora skillnaden är att de nu har tillgång till Madeleines pengar och inte längre behöver låna dem av henne. Madeleines kontokort vandrar mellan vännerna och används vid flera tillfällen. Bland annat under en shoppingtur till köpcentret Kupolen, där flera av dem förser sig med nya kläder. Några går också in i Madeleines lägenhet som de har nyckel till för att länsa den på saker som kan vara av värde.
Och vad hände hemma hos i den lägenheten då?
Nej, vi hämtade grejer i den lägenheten.
Vad då för grejer?
En dator, dammsugare och så var det några kablar.
En dator, dammsugare och några kablar.
Och så var det någon locktång eller någon plattång eller vad det var.
Mm. Och varför det?
Jag vet faktiskt inte.
Var det någon... som ville ha något av de här sakerna?
Jag vet inte riktigt.
I övrigt tycks vännerna umgås som vanligt efter mordet. Vi hör Benita beskriva hur hon upplever den tiden.
Alltså, vi har ju inte pratat så mycket. Vi har försökt att liksom... man har ju mått dåligt. Och man har ju försökt stötta varandra så mycket som möjligt. Och vi har ju försökt undvika att prata om det på grund av att det är ett jobbigt ämne.
Mm. Hur har det sett ut med alkohol och droger efter?
Det har varit mycket, både alkohol och droger.
Från din sida?
Ja.
De andra?
Alltså, de flesta har väl både druckit och tagit droger.
Mm.
När Martin får frågor om vännernas umgänge under de här 2 veckorna är det inte hur vännerna stöttar varandra som han uppehåller sig vid. Han berättar istället om hur de efter mordet försökt samordna sina historier om vad de gjorde under mordkvällen.
Så vitt jag förstod det så umgicks ni väldigt intensivt i tiden efteråt.
Jo.
Varför gjorde ni det?
Ja, det vet jag inte. För att hålla koll på varann.
För då?
Hålla koll på varann, tror jag.
Pratar ni någonting om
hur ni skulle säga till polis om polisen skulle komma.
Ja.
Och vad kom ni överens om?
Jag kommer inte ihåg riktigt exakt vad vi skulle säga.
Var det där att ni hade varit och grillat och sen hade ni kört hem Madeleine och, för att hon var så full och sen vet ni ingenting?
Ja, det tror jag.
Det var så?
Ja.
Vännerna har ytterligare en grillkväll. Den här gången hemma hos Daniel. Bland kolresterna i grillen hittar polisens tekniker senare spår av motorbensin, brända kläder, knappar och ett skärpspänne i metall. Daniel, som hela tiden nekat till att han tagit aktiv del under mordet, säger sig inte känna till om det bränns några kläder hemma hos honom. Däremot minns han grillkvällen som trevlig, vilket får åklagaren att reagera.
Så du vill utveckla vad du tycker så att det är trevligt i denna situation med tanke på att Madeleine blev mördad bara några dagar innan och du var rädd för Jocke. Skulle du vilja utveckla det lite
mer? Det som är trevligt, vad jag tycker, det är att sitta vid en sjö. Det är lugnt och ro. Sitta och grilla. Bada lite. Själva det tycker jag är trevligt.
Mm. Men sett i relation till vad som har hänt tidigare då? Tycker du fortfarande du kan använda uttrycket trevligt i det sammanhanget?
Det var väldigt jobbigt vad som hade hänt.
Ja.
Det var jättejobbigt.
Men det sa att ni är trevligt. Det är lite motsägelsefullt tycker jag. Det är därför
men det
jag
kanske vi inte kommer så mycket
men,
längre.
Men vissa stunder har man faktiskt trevligt.
Ändå?
Det är som att min farmor har dött. Jag har trevligt ändå fast jag tycker att det är tråkigt.
Okej, då förstår jag.
Det är den 27 juni, 10 dagar efter mordet. Benita står tillsammans med Mats vid gruvhålet och tittar ut över det grumliga vattnet. Hon börjar bli orolig.
Jag var dit på grund av att... Alltså, jag ville bara se om du överhuvudtaget såg henne. Och alltså, syftet att jag var dit, det vet jag inte. Alltså, det var bara en reaktion av att... Nej, men vi åker dit och sitter.
Delvis dold bakom några buskar ser Benita de svarta sopsäckarna i vattnet. Hon ringer till Pio och utbrister. Hon flyter.
Ja, då... jag vart jävligt rädd.
Varför vart du rädd?
Jag vart rädd och nervös bara.
Mm.
Jag kan inte förklara hur, men jag vart extremt rädd. Sen började jag bara räkna ner dagarna.
Vad trodde du skulle hända?
Jag visste att polisen skulle komma till slut. Jag var på väg att anmäla mig själv. Så det här.
Drygt en timme senare pratar Benita med Pio igen. Han säger att han nästan hade lagt det här bakom sig. Och hon svarar att hon inte orkar hålla på att tänka på det. När Martin sen tar över luren säger Pio att han är nervig över att någon ska hitta kroppen. Och frågar om Martin vill följa med ut och supa sig full. Det vill han inte. Istället säger han att han ska försöka ta sig ut till Långshyttan och se till att sopsäckarna försvinner. Pio avslutar samtalet. Älskar dig, bror. Gör inget dumt bara. Men Martin kommer aldrig till skott med att flytta kroppen. Och den 2 juli hittar polisen de svarta sopsäckarna med Madeleines kvarlevor flytande i gruvhålet. Benita blir förhörd för första gången den 1 juli. Till en början säger hon ingenting. Vad gäller grillkvällen hävdar hon att de skjutsat hem och lagt Madeleine för att hon blev för full. Förhörsledaren som ser att Benita mår dåligt förklarar att det är viktigt att sanningen kommer fram. De tar en paus i förhöret och när det återupptas ungefär 10 minuter senare börjar Benita berätta vad hon vet. Därefter tar det inte lång tid innan pusselbitarna börjar falla på plats i polisens utredning. Vännernas löften att inte lämna ut varandra bryts. Det dröjer inte länge innan de börjar prata och när Pio får veta det känner han sig sviken. Åklagaren läser upp för honom vad han sagt i ett polisförhör.
Och säger du så här, sen vad de andra idioterna påstår, för det är inte mina vänner någon längre. Och det kan du hälsa dem när du förhör dem nästa gång. Punkt, punkt, punkt. Vi kom överens, vi golar inte på varandra. En golare är inga polare. Punkt, 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 står jag fast vid.
Ja, det stämmer.
Hade ni pratat ihop er efteråt om att ni skulle hålla tyst om det?
Ja, jag tror faktiskt det.
Och vad hade ni sagt då?
Att vi inte skulle nämna något namn. Eller nämna de personerna som var med när det hände.
Jocke, eller Joakim Hässling, han som enligt de övriga vännerna tilldelade Madeleine de dödande knivhuggen, har ännu inte fått komma till tals i det här programmet. Det beror på att han, trots att han i rätten bestrider sitt ansvar för mordet, säger sig minnas så gott som ingenting.
Nu har jag hört alla berättelser här under flera dagar.
Ja, men det är ingenting jag känner igen eller vad jag har på minne.
Nej, men kan det ha hänt? Kan det ha inträffat det dina kamrater meddelar här?
Jag vet inte.
De berättar ju nästan samfällt allihop att du ska ha lagt ett rep om Madeleines hals in i bilen.
Ja, men det är ingenting jag har minne av.
Och dragit ut henne ur bilen borta vid den här gruvan. Och knivhugget henne i ett par omgångar. Och sen varit med och lagt Madeleines kropp i sopsäckar och knuffat ner kroppen i det här gruvhålet.
Ingenting vad jag minns.
Och att du har varit blodig och torkat av dina händer på gräset. Att du har tvättat den nere vid sjön och bytt kläder.
Ingenting vad jag minns.
Tror du att de ljuger på det då? Det
vet jag.
Jocke säger att han åkt på så mycket stryk i sina dagar så att han har allvarliga problem med minnet. Men när han först blev intagen och förhörd så verkade det för en stund som om hans minnesbilder var betydligt klarare.
Kommer du ihåg om du till polisen bad att polisen skulle stänga av bandspelaren?
Ja, men du vet, det är så mycket när man sitter och säger egentligen.
Men sa du så till polisen?
Jag visste inte vad jag skulle säga.
Nej, kommer du ihåg att du sa så till polisen?
Men jävla chock, så visste inte vad jag skulle säga för ord.
Kan du svara på min fråga, kommer du ihåg att du sa så till polisen?
Inte vad jag minns idag.
Nej. I det här förhöret så står det så här att du ber om att bandspelaren ska stängas av, så ska han berätta.
Och inte vad jag minns idag.
Polisen förklarar då för Joakim att även om bandspelaren stängs av så måste förhöret dokumenteras.
Du har ju berättat här på 3 sidor om vad du minns. Och sen plötsligt kommer då den här frågan att...
Ja, men det är ganska
eller
svårt
begäran
för mig
att stänga av bandspelaren, så ska du berätta.
Ja, men det är ganska svårt för mig idag att minnas det. Ja.
Och då får du en paus och då får du diskutera med din advokat. Och sen så kommer du tillbaks vid förhöret och vill inte tillägga någonting. Men då är jag tillbaka till det här. Vad, så ska han berätta. Vad är det du vill berätta för polisen?
Liksom jag, rätt som helst kommer jag inte ihåg vad jag sa i förhöret.
Jag tolkar ju det på det sättet, Joakim, att du vet vad som har hänt.
Nej.
Men inte vill berätta i ett dokumenterat förhör.
Liksom för jag minns
du vill
ingenting.
Prata under bordet om vad som egentligen har hänt.
Jag har problem minnas. Vad du inte förstår.
Han ber om att bandspelaren ska stängas av, så ska han berätta. Vad är det du ska berätta, Joakim? Berätta det här nu också då. Va?
Jag minns inte vad jag sa i förhöret. Så det är svårt att minnas när man har väldigt svårt minnen i huvuden. Vad du inte förstår. Tror ni att vi är så perfekta att vi ska kunna minnas det här?
Men det här är väl ingen vanlig sak.
Jag vet inte om ni ska ha någon diskussion om den saken.
Nej, jag tänkte avsluta. Men då har jag ingen mer.
Nej.
Den 10 februari 2017 kommer domen från Falu tingsrätt. Joakim Hässling döms skyldig till mord och 17 år i fängelse. Martin Broling och Daniel Wiberg Wahlgren döms skyldiga till mord och 16 år i fängelse. Benita Hockanen döms skyldig till mord och 12 år i fängelse. Per-Olof Höflinger och Mats Hedin döms skyldiga för medhjälp till mord och 10 år i fängelse. Martins flickvän, Pios sambo och Stefans flickvän Hanna gör sig alla skyldiga till underlåtenhet att avslöja mord. De döms till skyddstillsyn och kortare fängelsestraff mellan 1 och 2 månader. Stefan gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande och häleri och döms till skyddstillsyn. En person som inte omnämns i detta program frikänns. Trots att polisen genomförde dykningar vid badplatsen där Martin påstår sig ha slängt i Morakniven, så påträffas aldrig mordvapnet. Inte heller flagglinan som användes för att kväva Madeleine. Vad gäller motivet för mordet konstateras det i slutet av domen att flera av de tilltalade var skyldiga Madeleine pengar. De hade svårt att betala tillbaka dem och kände sig besvärade av hennes återbetalningskrav. Dessutom har många av de tilltalade uttalat att de tyckte Madeleine var, citat, jobbig. Vi väljer att avsluta det här programmet med samma ord som avslutar stycket i domen. Allt detta kan vara motiv, men det är förstås svårt att förstå hur så simpla skäl kan få människor att beröva en annan människa livet. Du har lyssnat på En mörk historia om gruppmordet i Långshyttan, som är producerat av mig, Carl Fridsjö och Joel Silberstein Hont. Glöm inte att prenumerera i din podcast-app så att du får en notis när vi släpper nya avsnitt, eller följ mig i sociala medier. Där kan du också använda hashtaggen En mörk historia. Musiken i avsnittet kommer från Epidemic Sound, förutom den allra första introlåten som är specialskriven av den fantastiska musikern Elliot Elliot. Mer av hans musik hittar ni på Spotify.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Synoptik här.
Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.